Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Då så är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är ett par dagar in på landslagsuppehållet. Det betyder att vi skräddarsyr detta avsnitt lite annorlunda än vad vi brukar. Men Fabian Jalkemo, du vill säkerligen ändå inleda med hur bra du har mått för en gångs skull under en vecka. Start.
Nej, men alltså det är ju verkligen så. Alltså det är ett studs i dojan. Det är enklare att ta sig upp på morgonen. Man är motiverad, man undrar, man säger fan vad bra, jag ler, jag går omkring och är glad. Och kommer man ju på varför. Och nej, fan, man glömmer stundtals då det inte har varit sån här match. Alltså jag sitter och lyssnar på diverse olika poddar. Och nej, men alltså det är inte många matcher de senaste 10 åren. Och folk får tycka att det är patetiskt. Folk får säga att det är en kvartsfinal i FA-cupen och allt vad det är och vart Manchester United har hamnat den här säsongen i Champions League och i ligan. Men euforiskt och liksom känslomässigt så är det att jag kommer inte sitta och rangordna den, men utan överdrift så topp 5 utan tvekan. Jag snuddar nästan min topp 3 efter Ferguson i allt. Och det har ju väldigt mycket med vart Liverpool är och har varit de senaste åren, vad vi eventuellt stoppar dem ifrån och vart Manchester United har varit. Det var bara något speciellt. Jag tyckte att man såg det på läktarna också. Så det är en jävla studs i dojan och känslan att man ska få leva med det här nu i 10 dagar till med ett underbart landslagsuppehåll gör det bara ännu bättre. Så vad tycker du förresten? Lyssnar du på avsnittet att jag kuppade in lite gladiatormusik där under mitt brandtal?
Det gick från att jag bad Kalle klippa bort hela till att det blev ett riktigt brand. Men det var ju såklart med sympatier i Manchester, folk som hörde av sig och berömde dig för det rejäla brandtalet som sagt. Men framförallt stort jävla tack tycker jag vi får rikta till folk som hörde av sig efter avsnittet från båda lägren och gav väldigt fina ord till oss för avsnittet. Så väldigt kul att och som sagt att jag tror att vi landade ganska bra i det som supporterskapet ändå ska vara. Det är ju såklart väldigt mycket känslor, men det är väl också ganska nyktert och kritiskt som man ser på sitt eget lag allt för ofta, eller allt som oftast i alla fall, och inte så mycket att man jag tror inte vi kanske kommer landa i att vi bara sitter och hånar varandra rakt av. Det har jag sett i viss annan rivalitet som också utspelade sig under söndagen, att det har levt vidare i alla fall de senaste dagarna.
Ja, den debatten har varit på en helt egen nivå. Nej, men det är fan kul så här när United-supportrar som följer dig på Twitter så här inser när de börjar lyssna på det. Fan, du är inte så jävla dum i huvudet som jag trodde. Och bara, tack, tror jag.
Ja, men det är ju också, för jag spelade in ett avsnitt av LFC-podden idag. För det första, nu har man ju distanserat sig till känslorna och sådär. Men då pratar vi om det där att men just när man sätter sig i det här sammanhanget, det blir ju lite ventil, och framförallt så så finns det ju inget. Jag känner i alla fall i såna här sammanhang att jag har ju inget att vinna på att försöka skylla saker och ting på domaren här. Alltså det gör man ju i stundens hetta, alltså, eller stridens hetta, att man brinner av på hur fan kan de missa det, alltså på samma sätt som du reagerar mot spelare eller någonting. Men när du sätter dig med bara lite distans, då måste man försöka zooma ut på prestationen och vad fan som kan ha varit anledning till att det blev som det blev. Och från i söndag så var ju jag framförallt frustrerad över vad jag tycker är väldigt många gånger där Liverpool slarvar bort egentligen.
Och jag tycker alltså där, om vi kan väl bara snudda vid, du är inne på Stockholmsderbyt, men hela den här, alltså kampen som är, och som jag har sett från vissa Liverpool-supportrar, jag har ju säkert också varit där för liksom 10 år sedan när jag kunde håna Liverpool att de firade väldigt hårt från en seger från mot Manchester United som AIK när jag mot Djurgården nu, vad fan, alltså fotboll är ju de här matcherna, det är känslor, fira för hårt, alltså jag var inne på att Liverpool kanske firar ligacupen för hårt, att jag har varit provocerad av det, och Liverpool fans blir provocerade av att United firar den här, att det är liksom small club mentality, men vi landar väl där igen nu när jag är på andra sidan, att fotboll är om känslor och man ska omfamna de ögonblicken man får när man får ha de känslorna.
Ja, och här vet du ju var jag står. Jag har försökt ta dig hitåt. Lev ut.
Jag har inte varit här på 10 år, men man får, jag har varit i mörker.
Man får ju inte så jävla många såna här möjligheter. Alltså vi lägger så jävla mycket tid, energi, engagemang, fan pengar också, på att investera sig i den här jävla, ja, men fotbollsverksamheten som är då Liverpool eller Manchester United eller vilket lag det än är. Och allt som oftast så slutar, alltså även i fullständig dur, så slutar det ju ofta. Så ta Arsenal förra året, det slutar med ingenting. Ta Liverpools jävla kvadruppeljakt som media vill blåsa upp det till, som kanske slutar ingenting. Vi måste fan ta tillvara på chanserna vi får och fira. Så där står jag ju helt med United-fansen som har mjölkat ut allt från söndagen i alla fall.
Och vår kommande tränare kunde inte motstå Kobbie Mainoos insats på Old Trafford heller och tog med ut honom i landslaget. Ska väl bekanta sig med honom innan han kommer och kliver in på Carrington i sommar. Fan, jag säger ju till folk bara så här, det kommer inte ske. Mark Ogden är ju en ganska bra, jag ser att det liksom har fått fäste nu. Det här är en nyhet som Mark Ogden från ESPN skrev för om det är 2 veckor sedan, att Ineos har ett gott öga och goda relationer till Gareth Southgate, att man även tittar på Thomas Frank och på De Zerbi. Så det är liksom att Ogden skrev den här nyheten igen i någon Q&A, har fått fest, och liksom Daily Mail har skrivit den, Sky Sports har skrivit den, och då har den börjat florera lite på Twitter. Jag har ju så jävla svårt att se det här, att Jim Ratcliffe som har gjort allting rätt, Citys, vår nya vd som kommer in, Dan Ashworth som troligtvis kommer komma in från Newcastle om klubbarna kommer överens, att de ska sitta med sitt fotbollsöga och businessöga och landa i att Gareth Southgate är rätt man att utmana Pep Guardiola och Mikel Arteta att vinna Premier League. Alltså det kan inte ske.
Nej, det kan inte ske. Jag har inte dubbelkollat det exakt, men så han gör väl 3 säsonger som klubblagstränare i Middlesbrough, varav han får dem nedflyttade, tror jag. Degraderade 1 säsong ungefär. Det är vad han har på sitt klubblags-CV i stort sett. Och nu har han ju visserligen tagit England ganska långt, och de är en straffläggning från att vinna det där som var ett utspritt, men i stort sett ändå bara ett hemma-EM. Men vi har väl alla sett fotbollen han har spelat, och snarare att han kanske är den som håller tillbaka den här generationen engelsk talang. Nu får han väl sitt elddop till sommaren. Det är ju där den här generationen sannoliken ska skörda, om den ska göra det. Men allt annat än egentligen att man är i en final även här har ju snarare, ja, eller visar väl snarare på att Southgate inte får ut max av det material han ändå har haft att tillgå.
Och framförallt så känns han som en kupptränare, han känns inte som en processtränare, och det kan man ju prata om att Jürgen Klopp har, nej men Jürgen Klopp är överjävlig kupper. Alltså Erik ten Hag är också väldigt bra i kupper, han hade väldigt bra runs med Ajax i Champions League. Jag såg att han hade, tror han hade typ 86% vinster i inhemska kupper i Holland, och nu har han uppe på 84% i England. Han har ju alltså bara torskat mot City i FA-cupfinalen och Newcastle i fjärde ligacupsomgången. Annars har han ju gått till, ja men en semifinal nu och 2 finaler förra året, så det är en en väldigt stark kupptränare, vilket Southgate också känns. Men processtränare och liksom var bra över 38 omgångar. Jag hoppas att vi aldrig behöver prata om Gareth Southgate riktat som Manchester United i den här podcasten igen. Vi ska ha en frågepodd idag. Vi efterfrågade frågor på både på Twitter och Instagram och fin respons. Oväntat mycket på Instagram, vilket är jävligt kul. Kanske för att folk vill vara lite anonyma med frågorna, men väldigt bra respons på Instagram. Men först ska du få prata lite om Richard Huge.
Richard Huge. Låter som att han är en helt annan bransch.
Jag är lite skadad. Min förra poddkollega Dennis Kjellin från Premier League-podden City Supporter, han kunde ju inte säga sin förra tränare Mark Hughes namn. Så han sa ju vid några tillfällen Mark Huge. Så det sitter typ så här som ett internskämt. Så att jag själv, det har liksom gått varvet runt, att jag själv har börjat få svårigheter att säga efternamnet. Men Richard Hughes är klar som Sporting Director för Liverpool. Vad är liksom, kommer Michael Edwards vara liksom övervakare för hela skiten? Det här som vi pratar om, att Liverpool vill bli multiklubbägda och Richard Hughes ska liksom ansvara för Liverpool-delen, eller vad, hur ser det ut?
Så är det ganska exakt, om man ska bara rama in det utan att gå in på för mycket detaljer. Men Michael Edwards blev ju anställd av Fenway Sports Group. Det är väl den stora skillnaden, framförallt. Han blir ju CEO of Football Operations i Fenway Sports Group, som just nu har ett fotbollsben som bara består av Liverpool. Så därmed så är ju Michael Edwards ytterst ansvarig för hur Liverpool drivs från ägarhåll. Men precis som du säger, så är väl tanken då att man ska fylla på med en till två klubbar. Jag skulle kunna tänka mig att man vill ha kanske en i Sydamerika för att dammsuga lite på talang, och sen kanske ha en klubb som kan agera språngbräda vad gäller arbetstillstånd och annat. Kanske man tittar på franska, spanska, portugisiska ligan. Kanske till och med ett steg under den högsta ligan. Någonting vi har sett liknande från Manchester City bland annat. Och sen då, så Richard Hughes nu som kommer in från Bournemouth, han har varit teknisk direktör. Har väl varit involverad i klubben, han har spelat i Bournemouth till och med. Jag tror han har varit involverad i klubben på olika sätt i stort sett senaste årtiondet. Men bara 44 år gammal, han och Edwards går väl ganska långt tillbaka. Att de har haft i olika typer av relationer i alla fall, utbytt sin kunskap och expertis på olika håll, och Edwards ska ju vara tydlig med att skulle han kliva in så skulle Hughes hänga med, och han blev då sportchef isolerat då i Liverpool, och han som blir ytterst ansvar då i direkt kommunikation med Edwards att rekrytera den nya ledarstaben som ska sättas framåt. Och nu heter det att både Edwards och Hughes tillträder efter avslutad säsong här, men att de inte sitter i dygnslånga möten redan för att planera för var Liverpool står som klubb vad gäller med ledning och så vidare när väl nästa säsong ska gå. Jag kan tänka mig att det arbetet har påbörjats redan nu, och vi har redan pratat om att Liverpool verkar eller vi pratade ju lite om att det här var vägen de skulle gå, och nu är det svart på vitt att det blir så här. Så är ju i alla fall spontana känslan att man gör allt i var sak i rätt ordning här och får på plats en struktur som på förhand i alla fall känns extremt vägvinnande.
Vad gör Schmatke? Rök han i februari, eller har han suttit liksom på någon egen gardening leave för sig själv fram till nu, eller vad gör han?
Ingen vet, det påstod så jävla, och det har varit så jävla oklart. Och lite raljerar jag ju kring Schmatke, men lite är jag ju...
Lite justice, alltså, va?
Justice ändå faktiskt, ja. Absolut. Men lite, man sitter som Liverpool-sportare och säger, vad fan är den här Schmatke? Men lite är det ju faktiskt att man vet ju inte riktigt, för det har varit jävligt otydligt. Det man fick efter förra sommarfönstret var ju att man skulle ge henne ett kontrakt som då gick även över januarifönstret. Men sen gjorde vi ju ingen business i januari, så varför han då stannade? Sen såklart, det hade väl kunnat dyka upp en anledningar till att vi skulle agera, men jag reserverar mig, men jag tror inte han är involverad överhuvudtaget just nu i alla fall.
Nej, vi ska röra oss över mot frågorna. Först ska vi säga att det är väldigt dåliga nyheter uppe i nordöstra London och för det holländska landslaget, och det kom ut precis nu innan vi satt oss och tryckte på räck onsdag kväll att Sven Botman har dragit sitt korsband och väntas bli borta 69 månader. Fan, den här säsongen gick precis från bad to worse, för att ha ett engelskt uttryck för Newcastle. Det är inte kul där uppe i år.
Nej, nordöstra England tror jag du menar. Jag tror du sa nordöstra London.
Sa jag det?
Ja, jag tror det i alla fall.
Säkert, jag säger ofta fel. Alltså, ofta när jag lyssnar på mig själv säger jag typ så här, alltså, fel spelare och framförallt fel lag. Vad fan säger jag ens?
Och nu kan det vara att jag har blivit så skadad så jag rättar dig på saker som till och med du har rätt på, så, men vi bara kör på här ändå. Men alla vet såklart att du menar Botman och Newcastle där, men nej, men det är ju, och vi pratade om dem senast, om att Ingemansland och vart tar den här säsongen vägen. Alltså Botman out, det är kvalitetstappen nu. Nu har de ju fått försökt klara sig utan honom stora delar av säsongen, och det har man ju inte gjort, och nu vetskapen att man inte kommer få tillbaka honom heller, det är som sagt, det finns ett korthus redo att blåsas ner där uppe kring St. James's Park. Jag tror Newcastle kommer vara väldigt utcheckade hela våren här. Nu har jag inte exakt koll. Jag vet ju att Liverpool har mött dem två gånger, men lag som ska möta Newcastle behöver nog inte vara jätteoroliga i alla fall för att de ska få till någon fullträff.
Nej, och det blir verkligen intressant. Alltså, vi har varit inne på ganska mycket den här säsongen att det kändes som att det kanske inte bara var positivt att Newcastle slutade på topp 4 plats förra året och kvalificerade sig för Champions League, för att det var verkligen före planeringen att man har fått matchas väldigt hårt och att det här har blivit en floppsäsong sett till förväntningarna inför. Och nu Trippier skadad, vet inte stått på honom hur länge han är borta. Bruno Guimarães börjar ryktas mer och mer till Manchester City. Eddie Howe, är han rätt man att föra det här laget vidare om man vill ta nästa steg, samt tidigt som ja, men det känns som att United gör rätt sak i Liverpool in i en ombyggnation. Arsenal kommer inte flytta på sig. City kommer absolut inte flytta på sig så länge man inte får poängavdrag och blir tvångsnedflyttade, vilket säkert kommer dröja 8 år med tanke på hur fort det går för Everton och Nottingham att få poängavdrag. Kan vi nämna också Nottingham, 4 poäng blev det, va? Blev man ju dömda för nu i veckan. Vi kan väl prata, jag har faktiskt inte, jag har läst deras uttalanden, har inte huvudet nu. Vi kan väl prata om det senare i veckan. Vi har ju som sagt 3 avsnitt innan vi kommer spelas Premier League fotboll igen.
Så är det absolut. Och det var, ja, man, och vi har ju pratat tidigare om hur oklart det är med de här poängavdragen, för tittar man bara på det egentligen så var väl deras, alltså det senaste, eller det uppdagade brottet vad gällde egentligen hur stor överträdelse man gör av de ramar man ska hålla sig inom, så var de ju egentligen på en värre nivå än Everton. Everton renderar ju, eller resulterar ju i slutändan i 6 poäng efter att man hade fått 10 från början. Nottingham landar nu på 4 direkt, så får vi väl se om det blir något överklagande. Men att man menar att Everton inte bistod Premier League eller de styrande organen på samma sätt och nekade till vissa saker eller undanhöll viss information, medan Nottingham då ska väl, det ska vara ett förmildrande omständigheter att de då har i alla fall försökt göra sitt bästa för att redogöra så tydligt som möjligt och inte gömt undan, även när det har visat sig att man kanske då har brutit mot vissa saker. Det, som sagt, det är en jävla djungel och det känns bara oklart, men vi kan konstatera att Nottingham är under strecket nu i alla fall. Just, och Luton har harvat sig upp över.
Fan, den där kvitteringen för Luton som var aningen orättvist kan visa sig vara jävligt viktig. Och att det blir lite mer nerver helt enkelt. Så,
nej, fy fan, alltså, två, tre dagar just. Alltså, det är Luton-Nottingham där ju. Att Nottingham går från 3 poäng och Luton 0 till att de delar den poängen. Och sen då att Nottingham blir av med 4 och Luton därmed går... Kan ha varit ett, jag vet inte, det är väl sänkt ribba för sliding doors, men 2-3 dagar där Nottinghams framtid kan ha i alla fall satts på spel.
Ja, nej, det blir spännande. Ska vi flytta över i, är det vår första? Vi hade någon spontan frågelåda när United torska typ ganska stort och jag skrev att folk skulle prata om allt utan fotboll.
Just Nottingham tror jag faktiskt. Daniela Nyår, ja det var väl Daniela Nyår. Du hade suttit på, jag vet inte om du också var en av de där kvällarna, du hade suttit på O'Learys. Mycket speltid för dem nu. Men,
alltså nej, grejen är, jag har fått en ny kärlek för O'Learys. Jag har varit där mer gånger den här säsongen än jag har varit de senaste 6 åren, om jag, tror jag faktiskt.
Ja, nej. Vi ska dyka ner i denna frågelåda som vi har öppnat upp och därmed så har ni väl bara er själva att skylla vad ni tycker om kommande lite dryga 40-45 minuter av detta avsnittet, för det är ni som sätter agendan, det är era frågor som kommer att styra oss. Men vi ska, innan vi dyker ner i den, säga att vi precis som vanligt är sponsrade av ATG. De är med och möjliggör Rule Britannias avsnitt varje vecka. vecka. Och vi har inte vad planen är nu, någon specifik trippel på väg ut. Men jag tycker att man ska hålla koll på dem här nu. Vi har ett Sverige som premiärspelar med Jon Dahl Tomasson under torsdagskvällen. Det väntas lite EM-playoff och men annars då väldigt mycket vänskapslandskamper inför att lagen och länderna här förbereder sig mot sommarens EM-slutspel. Så ATG.se, där har ni ändå fullmatat med olika spelalternativ.
Vi kör Big Nine på lördag, landslag. Så rygga den.
Verkligen.
ATG.se/tutto ligger spelen på. Vi hoppar trippel i veckan, va?
Ja, men det tycker jag. Vi siktar in oss på. Du ansvarar för Big Nine och så får jag hålla utkik lite på landslagsspelen. Vad känner du inför Sverige som ska vara offensiva och aggressiva mot Portugal borta?
Nej, men det är faktiskt jävligt roliga träningsmatcher. Det är inte ofta man säger. Eller Nations, nej, det är träningsmatcher, va? Det är ju bland annat...
Bara träningsmatcher. Några suspekta är en playoff.
Ja, nej, men det är bland annat England, Brasilien, Frankrike, Tyskland. Och sen har du även, hittar in lite Burton, Port Vale på Big Nine, Northampton, Derby. Och sen Villarreal B mot riktiga rövgäng. Det här kan bli kul. Stökig kupong, vilket alltid är roligt så här på landslagsuppehållen.
Rygga eller ta en andel av Big Nine. Det känns lite som att det kan gå verkligen hur som helst. Det kan du ju alltid göra, det ska man ju ha med. Men det här känns ju öppnare än någonsin. ATG.se som sagt, gå in på /tutto direkt så får ni upp de spelen vi erbjuder. Och ni ska ju alltid vara 18 år fyllda. Skulle ni ha problem med spel så finns stödlinjen.se. Är vi redo för den stora frågelådan?
Ja, pulsen är stabil på 52-59 just nu. Så vi får se om den går upp, om frågorna blir jobbiga helt enkelt.
Ja, vi får se vad det tas där. Jag vet inte, ska vi adressera det direkt? Det är väldigt många som frågar oss om typ topp tre bästa pubbar, kanske något restaurangtips i framförallt då Liverpool och Manchester. Vet inte ens om det ska göra sig i den här podden. Känns som att vi borde sätta något segment i något annat eller kanske planera det inför nästa säsong, eller om vi lägger ut något på Instagram. Det är många som frågar såklart, men det blir ganska mycket bara rabblande här.
Alltså jag har ju kräkt ganska många gånger när folk skriver DM och frågar om tips, men jag svarar fan alltid, så det är bättre. Skriv DM på Twitter eller på Instagram om ni vill ha tips på pubbar och vart man laddar upp inför matcher, framförallt i Manchester och Liverpool. Det är lättare och det blir inte jättebra content om man ska sitta och ranka restauranger i Manchester, för att det är fullständigt ointressant för ungefär 95% av våra lyssnare. Så hänvisa helt enkelt till sociala medier för de frågorna.
Ja, så gör vi. Ja, jag tänker vi börjar med en lätt fråga, och vi var lite inne på det, och nu kommer det är ju både folk som har skickat in på Twitter och på Instagram, och då är det ibland är det ju riktiga namn, ibland är det bara något användarnamn, och jag är inte helt säker på exakt vad som är namn och vad som inte är namn i sammanhanget, men Ken Houston kanske, vem vinner EM i sommar?
Alltså jag är anglofil, jag brukar köpa England-tröjor, jag står där på barrikaderna och skriker att fotbollen ska komma hem, så det är fan dags. Fotbollen ska komma hem, och den gör det i finalen, borde spelas i Berlin. Fotbollen kommer hem i Berlin, så är det.
Jag tror också det. Jag tittar på det där franska landslaget som alla pratar om som utmanaren, och jag tycker absolut inte det är i närheten. Jag förstår att det är säkerligen ignorant av mig, men det engelska landslaget, det är Gareth Southgate emot, men nog fan får han väl till slut den där träffen som det där laget förtjänar. Och Harry Kane får vinna någonting också.
Alltså det är Harry Kane emot att England kommer vinna. Alltså det känns som, jag vet inte om det är den här som vi har pratat om i många olika forum, kanske framförallt i Toto Live, men att förut så var det mer att man följde alla ligor. Nu blir det mer att man följer sin liga, och det är för att man verkligen kan konsumera allting. Det visas 10 omgångar per vecka. Du har midweeks, du har Champions League, man fokuserar på att kolla på de engelska lagen. Men det känns som att kanske framförallt Spanien, Italien, man är ju van att det är verkligen fullproppat med världsstjärnor överallt. Jag såg spanska truppen och såg det där mittfältet. Jag hade inte känt igen, en spelare hade jag typ känt igen om jag mötte honom på stan. Det är så extremt anonyma fotbollsspelare, men det blir liksom en väg, det här robotliknande, medan britterna känns, även om vissa är robotliknande, det känns mer karaktär och en mer blandning av spelare, vilket känns jävligt spännande.
Såg du Joey Bartons analys kring varför det engelska landslaget inte kommer kunna vinna EM i sommar?
Nej, jag vill jag höra det där.
Nej, det var, han hade ju någon bild på, jag tror det var Kyle Walker och någon till som värmer upp här på träning nu under veckan. Så var det ju diamond earrings and leggings. Och det var det ju, ja, alltså träningsbyxor har de på sig helt enkelt. Och örhänge, då är det bara så här, det här är ett lag som aldrig kan vinna någonting. Så var det en bild på Jude Bellingham som hade bara fått så t-shirt och bara så här, han är det enda hoppet vi har, den enda mannen i hela truppen. Nej, fy fan. Joey Barton. Vilket,
jag tror han hade tyckt om mina outfits när jag löper i så här tajta shorts tights.
Det ska vi nog inte diskutera här faktiskt. Nej, Joey Barton. Kanske i alla fall ett bra steg för engelsk fotboll att de har lämnat Joey Barton-gänget bakom sig och bygger på något annat. På tal om din löpning så fick vi frågan från Johan Patriksson. Vilken löpdistans hade Robin haft bäst chans att slå Fabian på? 3 meter? Frågetecken.
Är du snabb kortis? Alltså, så här, jag...
Ser alltså, jag ut att vara snabb på korta sträckor? Ser ut att vara snabb på långa sträckor?
Nej, alltså jag tror att jag har mest chans på så här, alltså fotbollsexplosivitet. 5-10 meter. Alltså över 50 och 100 och upp mot 10. Halvmara har du
inte. Halvmara? Jag har aldrig hela mitt liv, och det är inte, återigen, det är inget att raljera. Jag har aldrig sprungit över 5 kilometer sammanhängande i hela mitt liv. Nej,
då blir nog svaret 1 meter då.
Sen har jag ju sprungit, man springer väl drygt en mil på en fotbollsmatch i jävligt lågt tempo.
Elitspelarna gör det.
Jag har ju faktiskt varit dummare, tror det eller ej, va? Upp till division 3, division 4. Men där, då körde jag
in character, riktigt så här maktgalen, as till domare. Fy fan, vi hade hatat att ha dig som domare.
Men då sprang man drygt en mil faktiskt. Det var ju väldigt lågt. Ja, det klockade jag någon gång. Så, men då är man i rörelse hela tiden.
Tävlingsdebut på lördag. Premiärmilen i Stockholm, 10K. Blir spännande. Första gången löper 10 km på riktigt i tävling.
Jag tror på en riktigt bra slagen hörna så hade jag vunnit nickduellen mot dig. Tagit mig framför dig och nickat in bollen faktiskt.
Så det är kanske
där. Kanske där det ska avgöras. På tal om det så fick vi faktiskt också en fråga av, ska vi se vem det var, jag tror det var Tommy Landström som skrev den. Konceptet att nästan alla hörnläggare försöker tjuva, eller då lägger alltså bollen ett par centimeter utanför halvcirkeln. Är det något av det mest efterblivna vi har på en fotbollsplan, och vad exakt är det man ska vinna på det? Med vänlig hälsning, Gubbe. Alltså det är en bra fråga, och man ser det alltid. Varför ska de tjäna 3 centimeter på den hörnan som ändå ska slås in 25-30 meter in?
Alltså det är ju så extremt lite så det borde ju inte spela någon roll överhuvudtaget. Men liksom framförallt om man slår utåt skruvade hörner så vill man ju liksom trycka till skruven, och då är ju risken att den går in till inspark. Så det är väl där jag kan tänka mig om jag får hobbyanalysera. Min fot har aldrig varit min styrka som fotbollsspelare. Ja, men jag har skapligt tillslag på liggande boll, men så riktigt jävla bra dålig att, fart.
Så bara att foten är en av dina starka delar i fotboll.
Nej, men nej, jag blir aldrig nämnd när det ska slås frisparkar om vi säger så, alltså foten. Men 100% i straffskytt genom åren helt enkelt. Hörde du där förresten i Toto Balutto att Albin Ekdal aldrig hade slagit en straff hela sin seniorkarriär?
Ja, och fortfarande aldrig gjort ett straffmål, kan vi konstatera.
Nej. Nej, verkligen. Ja, men har du någon analys förutom att man liksom vill tjuva för att man inte vill riskera? Alltså, öppna upp vinklarna, alltså geometri liksom.
Geometri, alltså är det någonting de här fotbollsspelarna inte har i sig så är det ju att klara ett gymnasieprov geometri i alla fall. Men alltså, då hade det, jag hör ju vad du säger, men då hade man ju pushat det upp längs långsidan, om du förstår mig. Det är ju ofta ändå i ganska, alltså i den yttersta delen av den där, vad blir det? En liten tårtbit i alla fall av cirkeln man vill ut på. Och det känns väl bara som att det är det inte den driften i fotbollsspelarna att de tror att de vinner någonting? Det psykologiska är att tjäna, alltså precis på samma sätt som du per automatik, du tar ett kliv fram i inkastlä. Alltså,
klippa strumporna. Alltså, så här, kanske jag låter som en sexitalist.
Låt oss göra det. Sakerna vi hatar med den moderna fotbollen.
Nej, men jag blir faktiskt inte provocerad av det, men sen samtidigt, hur jävla mycket skillnad kan det göra? Det är inte så att varenda spelare i fotbollen i 120 år har fått kramp och då är det ju liksom att strumporna blir moderniserade och borde på något sätt bli bättre och mindre tajt och andas på ett bättre sätt. Ska man helt plötsligt klippa sönder dem? Det är också en sån sak som bara någon gör det, någon får för sig att det är så, sen ska alla göra det. Hur jävla mycket skillnad kan det göra?
Nej, det är svårt att ta in vad det eventuellt skulle kunna göra. Du som löper så jävla mycket borde väl ha koll på det. Ni springer väl med alltså jävla värmestrumpor hit och dit och har det.
Nej, det finns ju folk som gör det med höga strumpor. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag hade problem med jag fick så här köpa vadstrumpan när jag spelade fotboll. Det var då man kände att det behövde bli dags att lägga skorna på hyllan helt enkelt. Men det var ett gäng år sedan. Men nej, jag har fan aldrig löpt med höga strumpor. Kanske dags att pröva. Men benen är fan fräscha. Så vi är sexualister där. Vi sågar fotbollsspelarna helt enkelt.
Ja, men det är rätt. Lägg inte upp någon bild bara som Joey Barton kommer åt ifall du börjar med strumporna. Det får vi vara försiktiga med. Simon Ferreira undrar, kan Bylund laga mat? Svar, nej.
Nej, känslan.
Jag känner mig lite... Alltså, det är ju inte så fyndigt formulerat av Simon, men det känns som fördomspodden, analysen, och den är väldigt korrekt från Simon.
Vad är go-to om du ska liksom laga mat hemma?
Nej, men alltså, jag kan ju påstå typ att jag kan slänga ihop en köttbit, men det är också så här, jag steker ju bara köttbiten och ser till att det är en ganska bra köttbit, så blir det ju ganska gott i alla fall.
Sen är Alex Schulman och kallar dig själv för köttguden.
Nej, alltså det hade varit, alltså mycket kan jag försöka pusha gränserna och ta åt mig ära för, men att vara bra på att laga mat, jag är hädisk. Och problemet också, jag älskar ju, alltså jag älskar ju jävligt enkelt, alltså falukorv och makaroner. Asgott. Så hade jag varit själv hemma en vecka, så hade jag ju käkat det en vecka också.
Aldrig lagat köttbullar och stammakaroner i hela mitt liv.
Det hade jag hade växlat det varannan dag om jag hade varit själv hemma en vecka.
Ja, nej. Det där är olika helt enkelt. Kul med lite fördomar.
Ja, men du kan väl få skryta då, du som är mer in the know här. Vad har vi för paradrätter i Norrköping?
Alltså det är väldigt svårälskat att sitta och skryta om att man tycker att man själv är bra på att laga mat. Men jag tycker om att laga mat. Hatar dock att laga mat i mig själv på veckorna, vilket jag troligtvis alla gör. Men helger, liksom, om man är med någon vän, öppnar någon flaska vin, så tycker jag att det är väldigt roligt att laga mat. Paradrätt, alltså just nu min ragu som jag brukar göra på söndagar är för jävla god, som står i typ 8 timmar, gjord på högrev, en sofrito först. Den är faktiskt helt otrolig, pappardelle till och sen lite parmesan, basilika. Det är så gott.
Så jävla, alltså du sa det själv, det var svårälskat. Att du har en 8 timmars puttrande ragu.
Ja, men det blir ju poserande att sitta och säga det. Men du ställde frågan så jag svarade. Ja.
Då är det fan mer älskvärt att uppskatta falukorv och makaroner. Det vill jag vara tydlig med i alla fall.
Ja, ja.
För att ta oss till fotbollen här, Daniel Frisk undrar, sen får vi se, vi kan kanske tolka den och modifiera den lite längs vägen här, men gör en topp 3 enligt er, de mest underskattade spelarna för era respektive lag, samt topp 3 favoritspelare som aldrig har representerat ett lag. Den kanske är roligast egentligen. Topp 3 favoritspelare som tycker jag ändå ska ha spelat i Premier League, men inte att ha spelat i ens eget lag.
Oj, vad svårt. Vi får väl köra lite vartannat när någon kommer på något. Men jag måste ju säga en spelare som ryktas i Liverpool som tränare nu. Jag har alltid älskat Xabi Alonso, eller jag älskade inte honom när han spelade i Liverpool, men jag hade inget emot honom, och sen sättet han spelade fotboll på, den här klassiska defensiva speluppläggaren i Bayern München och Real Madrid. En otrolig spelare, känns som en gentleman, sympatisk, svårt att tycka illa om. Så Xabi Alonso, absolut topp 3. Jag blir ju förtrollad av Rodri och Bernardo Silva sen när de spelar fotboll. Jag måste fan säga Rodri, och förutom dem, alltså jag, man vill ju gå tillbaka, alltså fotbollsmässigt är det få som förtrollar mig så mycket som Van Dijk och kanske John Stones. Sen har jag inga känslor för dem överhuvudtaget, men att se dem spela fotboll är verkligen på ett förtrollande sätt. Medan jag som en spelare som John Terry, som såklart var en fantastisk mittback, är ett jävla, liksom, jag hatar John Terry för att han är John Terry och för att han spelade i Chelsea, och att jag kände mer, det var lättare att hata spelare då. Samma sak med Steven Gerrard, Jamie Carragher och den typen av spelare. Men Rodri och Xabi Alonso på rak arm, så ska jag tänka på en tredje.
Jag hör intressant ändå, både Xabi Alonso rakt in där och sen Van Dijk ändå bubblar. Det är starkt att det ändå är så mycket Liverpool-knytning.
Ja, jag gillar honom som spelare, inte som person.
Jag hör det. Som person, han är en jättefin människa. Men där kan jag väl också läsa. Jag har ju alltid varit supersvag för David Beckham, till exempel. Och det är ju konstigt. Och egentligen så är det ju... Det finns så mycket att problematisera kring paketet, konceptet David Beckham och avtal med Qatar hit och hur man säljer ut sig dit. Det sjuka är ju för ändå när man sitter och ser Beckham-dokumentären eller hör folk som alltid genom åren har varit i hans närhet, så pratar man ju ändå om en så jävla sympatisk människa, och det är ju i alla fall så han framstår, och jag har alltid fått den bilden. Och sen var det ju väldigt enkelt, och man var ju i ålder och därmed målgrupp för att få trollas av att det dessutom var något så sexigt som det paket han hade då med frisparksfoten och allt runt omkring, när man växte upp i en engelsk fotboll som annars var jävligt mycket just den där Steven Gerrard-frillan typ. Så Beckham, favoritspelare rakt in, tar man på alltså klass och kvalitet. Henri är ju en sån som också, och det var också någonting kring människan som inte gick att hata så jävla mycket. Så det är väl det, två av dem i alla fall också som jag hade plockat in i en sån ekvation.
Jag ska säga det med David Beckham. Såklart att man tar avstånd från Qatar och Saudi och allting. Men han gör det så snyggt på något sätt. Och det är väl på något sätt en del av sportsforskningen. Men jämför hur du ser på David Beckhams ambassadörskap för Qatar kontra när Cristiano Ronaldo står i något hav med sin familj och lägger upp reklam för Visit Saudi. Det är lite skillnad i hur man ser på klassen där, helt enkelt. Jag kommer såklart på vem som är min nummer ett. Jag kan inte riktigt förklara den här man-crushen, men du kan liksom fråga mina nära vänner. Det var så här helt orimligt. Jag köpte till och med en tröja i Englands landslag med den här spelaren. Den enda gången jag köpte en Englands tröja med någon som inte har någonting med United att göra. Och det är Scott Parker. Alltså den tiden när han spelade i West Ham. Alltså jag älskade honom. Jag såg varenda West Ham-match och jag kunde ju inte släppa det helt när han gick till Tottenham. För han, alltså den elegansen, hur rakryggad han var när han tog emot bollen på det där sittande mittfältet. Det var så jävla sexigt. Jag kommer inte ihåg när det är, om det är typ mellan 2010 till 2013 när crushen var som allra störst. Den var otrolig. Så Scott Parker, såklart detta.
Men alltså, blir han utsedd till årets spelare?
Nej, i England. Englands landslags bästa spelare.
Ah, okej, det är bara det. Men vinner han inte någon sån Football Writers Player
kanske
of the Year eller sånt?
Jag kan googla lite fort, så tar vi nästa fråga.
Ja, nej, men kikade du på det under tiden? För det, alltså han var ju, det blev ju superhype en vända i alla fall. Så vi kikar på det under tiden. Och för att stanna lite då i spelare och framförallt våra då respektive lag.
Football Writer Player of the Year.
Ja, men han blev det, exakt. Ja. Vilken säsong är det?
10-11, vinner England Player of the Year 11, är med i årets lag i Premier League 11/12.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
två ruskiga jävla år för Scott Parker.
Även Young Player of the Year 03-04. Man glömmer liksom bort det lite före, så här som att man kollade. Jag var liksom 12 då, men han värvade, han slog igenom i Charlton, värvas dyrt till Chelsea, en av Romans första liksom högprofilerade värvningar. Och sen så går han till Newcastle där han floppar ganska stort mellan 05 och 07, och sen West Ham i fyra säsonger där han framförallt de senare, om det är 10-11, gör ett riktigt genombrott innan han går till Tottenham.
Men är det hans sista säsong i West Ham han prisas då som årets spelare? Eller är det första i Tottenham?
Det blir West Ham.
Ja, men det är väl det. Ja, men precis. Ja. Det är så jag minns också.
Som de att åker väl ut där? Jag tror det.
Ja, vi tror det i alla fall. Så skickar vi med det. Det är bra. Jag såg
kanske jättefel.
På tal om Tottenham och inom mittfältare, så av någon anledning så trillade jag in på ett Twitterkonto som hade lagt ut hela Champions League-finalen från 2019, Tottenham mot Liverpool. Så började jag se, jag har aldrig sett den matchen. Alltså jag var ju på plats och man har ju sett highlights och bilder och allt möjligt, men jag har aldrig sett hela matchen, och jag orkade absolut inte göra det nu heller. Men bara så såg jag bara när startelvorna presenterades att Harry Winks startar alltså på mittfältet för Tottenham i Champions League-finalen. Det är ett rätt så sexigt Tottenham-lag i övrigt. Alltså Trippier, Vertonghen, Alderweireld. Det är Son, det är Eriksen, det är Kane såklart, och Sissoko på det där mittfältet. Men Harry fucking Winks alltså. Han ska inte ha spelat en Champions League-final. Det känns fel.
Nej, det ska han verkligen inte. West Ham åkte ut den säsongen, så det är starkt att han vinner det priset när han åker ut Premier League. Det är speciellt, säger något om hur bra han var.
Ja, vad tycker du, Fredrik? En detalj jag noterade nu när jag tittade tillbaka då på den här matchen. Lagbilden innan Champions League-finalen, du vet, man ställer upp de 11 spelarna som ska spela matchen.
Jag vet vad en lagbild är, Robin.
Ja, men vet du hur Tottenham tar sin lagbild i Champions League-finalen 2019?
Alla står där.
Nej, alla 23 spelare i truppen står. Jo.
Karma, det var därför ni vann.
Alla
karma.
Är ombytta, de gör en John Terry. Alla står ombytta, klara, tar lagbilden tillsammans på 23 spelare.
Då får man en sån där straff emot sig via Sissokos hands också.
Efter 40 jävla sekunder så går det när man håller på. Men det visar ju fram på att de turistade i den där finalen. Man ska inte göra så. Fan, jag har aldrig reflekterat över detta, men det håller inte Tottenham. Fan,
nej, blir förbannad. Nej, svagt.
Viktor Berglund undrar i alla fall om vi tvingas att enas om att göra ett spelarbyte mellan United och Liverpool. Vilka spelare byter vi i så fall? Här får man ju tänka lite om vi vill. Alltså det är ju trist om vi bara ger varandra spelare 23 sådär. Finns det något vi hade kunnat göra här för att faktiskt förbättra vardera lag?
Något som vi har mycket av som ni kanske inte har lika mycket av. Oj, vad svårt. Alltså jag tror ju att en dock är nyttig för oss också. Jag tror ju typ att Scott McTominay tror jag hade varit ganska bra i Liverpool som en rollspelare, alltså en ny Jordan Henderson. Han hade varit väldigt bra i ett fungerande lag. Casemiro, för ett år sedan hade jag nog sagt Casemiro, men hans legs are gone, som det verkligen känns.
Casemiro, nej tack.
Visst är det ett otroligt uttryck? His legs are gone.
Och det är väldigt tydligt vad man menar. Och det är väldigt tydligt att Casemiro faller inom ramarna för det också.
Nej, fan. Dålig fråga. Vi går vidare. jag måste såga någon fråga. Det är dålig podd.
Okej då. Du hittar ingen där. Justice for Victor här, eller att du sågar honom fullständigt längs fotknölarna. Du får två dörrar. I den ena dörren så ingår det att Anthony säljs till Saudi i sommar. United tar en Champions League-plats nu i vår. Men Liverpool vinner Premier League. I den andra dörren då stannar Anthony och Erik ten Hag. United missar Champions League och City blir slutsegrare av Premier League.
Nej, fan. Det här är inte snällt. Har någon frågat här på riktigt?
Ja, jag har den på print framför mig. Det är samma Victor Berglund här som du nyss kastade under bussen. Så fan, justice för Victor här.
Ja, men verkligen, här visar Victor att han inte är helt dum i huvudet i alla fall. Nej, jag skojar. Rent krass, ni kan ju dock Klopp. Champions League, det var alltså bara ingen FA-cup-titel. Champions League-plats och Anthony säljs.
Ja, men annars så är ni ju kvar med Ten Hag utanför Champions League nästa säsong. Och ja. Anthony kanske rent av att han startar varje match nästa säsong. Kryddar lite här för att leda alltså, dig in någonstans.
Nej, jag vill inte svara. Nej, Anthony är kvar. Det är mitt svar.
Anthony stannar. Ten Hag stannar. Ni missar. Ja. Ni missar. Ja,
ja.
Ja. Ja, det är helt okej. Det är helt okej.
Hur fan som dum i huvudet man är.
Okej. Mattias Olausson undrar, vad är säsongens största utropstecken? Fri tolkning.
Oj.
Cole Palmer.
Arsenal-supporten från Norrköping som jag har haft lite heta diskussioner med, tror jag. Störst utropstecken. Oj.
Vad säger du om Cole Palmer som jag slänger in? Är det inte det? Alltså i förhållande till vad man trodde eller förväntade sig, det kändes ju som man skulle sitta på en bänk och växa till sig i Chelsea, kanske till och med ett år till.
Jo, alltså på många sätt är det väl faktiskt det. Det känns som att man pratar lite för lite nästan. Alltså vi har vissa som överhypar honom lite kanske. Sen har vi sådana som du och jag som kanske glömmer att man ryckte på axlarna när Chelsea spenderade 50 miljoner pund för honom och man tyckte att, vad fan är det här? Han platsar inte i City, han har inte varit nära på att få chansen. Samtidigt som nu känner man att borde inte City låtit den där spelaren fått vara där när man har lite problem med bredden där uppe. Så han ska absolut nämnas. Jag tycker att alltså ett lag som man pratade nästan lite för lite om hur bra säsong de faktiskt har gjort är Luton. Jag tycker att det är ett jättestort utropstecken. Alla tippar dem på sista plats, att man har gjort 3 mål mer än Manchester United. Man ligger ovanför nedflyttningsräcket just för tillfället. Och folk pratar ju om som att det skulle vara liksom att de skulle kunna slå Derbys rekord på 11 poäng. Att ta så lite poäng som möjligt för att man var inte redo. Man har den lägsta lönebudgeten procentuellt någonsin i Premier Leagues historia. Så tycker jag att Luton ska nämnas. Har du någon annan som ska nämnas eller?
Liverpool kanske?
Ja, nej men alltså på riktigt. Alltså på riktigt.
Jag är lite på riktigt. Alltså för vad vi satt och pratade om dem inför säsongen så är det klart att de har alltså, överraskat rejält.
Ja, nej men alltså, jag såg inte det här komma och jag vet ju att du liksom, att det är kul som supporter att tippa att ett lag ska vinna för att det liksom det är raljant. Alltså, kommer de inte etta då kan man garva och säga att det var lite, jag är supporter, sen är det vissa andra som sitter och drar en hot take och lägger något spel på det och sen ska försöka jobba in den hel säsong och säger att man såg det här komma. Jag säger liksom inför säsongen med McAllister, med Endo, med nyförvärv, med Szoboszlai, Trents förra säsong, Van Dijks förra säsong, Darwins förra säsong, allting har stått rätt på stjärnorna för Liverpool. Så jag säger att att Liverpool skulle vara så här bra gick inte att se. Så Liverpool är absolut ett utropstecken. Tycker även att Arsenals säsong är ett utropstecken fast på ett annat sätt. Att man var ifrågasatta för att det, liksom, man tog poäng, man gnuggade sig med, vilket är en styrka i sig, så jävla länge. Man har byggt en karaktär, liksom en vi mot dem. Det börjar med Newcastle-matchen. Alla hatar Arteta av motståndarsupporterna, vilket gör att de kommer ännu närmare. Och nu är man typ bättre än vad man någonsin har varit, så Arsenal ska nämnas. Sen har du såklart Manchester United och Newcastle på ett negativt plan. Även Chelsea, som man glömmer bort också. De är fan sämst av alla.
Ja, men så är det.
Men visst glömmer man bort Chelsea?
Ja, absolut. Men det känns lite, alltså de har ju valt någonstans att riva ner allt så fullständigt och det är en sån total liksom entreprenad som försiggår där borta. Sen hade man väl absolut en förväntan av att det skulle vara lite mer träff och att det kanske skulle vara i alla fall tillräckligt träff så att du med så mycket spets och så mycket kvalitet ändå skulle få tillräckligt mycket avkastning i form av poäng. Men när man då har saknat, så man, ja, alltså, Nkunku har man inte använt sig av alls. Romeo Lavia vet man inte om han existerar överhuvudtaget. Det är ju fortfarande många pusselbitar, eller många vet jag inte om man kan argumentera för längre, men det är ju trots allt några som ändå saknas för att man ska kunna bedöma Chelsea helt och hållet. Och det känns väl
som att fortfarande sett till värvningarna Caicedo, ja, Enzo,
och det är det jag menar. Alltså även bara baserat på all kvalitet och alla pengar du har spenderat och allt du kvalitetsmässigt har samlat, så borde även en usel säsong, en usel tränargärning borde ge dig ändå så pass många mål och poäng så att du legat sexa typ. Alltså du ska inte ligga elva. Det är helt åt helvete för dåligt.
Aston Villa, fan, nu har vi bollat upp han frågar om ett utropstecken, jag har sagt sex stycken. Aston Villa ska såklart också nämnas. Det är så här, man glömmer när man är inne i säsongen, man börjar ta saker för givet, liksom att United är dåliga, att Chelsea är dåliga, att Aston Villa ligger på fjärde plats, att Tottenham liksom har tippat i sju om en ansch och liksom byggt något nytt och fått en tro i Tottenham. Det är fan en rolig säsong med mycket oväntade händelser när man ser tillbaka. Det blir lätt att man liksom lever i nuet och svårt att zona ut vad man trodde från början. Så det kommer ju inte göra, men det hade varit kul att lyssna på våra lagspecialer och lyssna på hur fel vi har. Och framförallt tabelltipsen, jag vill inte ens kolla på det. Jag vet att jag har United som tre i alla fall.
Ja, du hade dem före Liverpool. Det är det enda jag tar med mig framåt.
Vi har plussat sig på er i år, va?
Så är det väl absolut. Hallå, det är ett möte kvar, va? Vi ska nog lugna oss innan vi gör bokslut på den interna uppgörelsen. Om vi lämnar då årets säsong, antar jag att vi kommer göra i alla fall. Även jag hade kanske valt ett mål från i söndags, men Kristoffer Ström undrar om vi fick ta bort ett mål som har gjorts genom tiderna, vilket skulle det vara?
Det
känns en lång walk down memory lane här.
Nej, men alltså Agüero. Alltså,
det
är inte, alltså jag har förlorat en ligatitel, suttit på en bar, börjat gråta på ett mål i 94 minuten. Det är liksom inte, jag behöver inte ens tänka. Annars, om man inte ska vara så enkel i sina utlåtanden, så vilket mål har gjort mest med? Men nej, fan det är svårt. Det är så tydligt att det är just det målet. Jag skulle säga tuffaste förlusterna, sen om det är något specifikt mål vet jag. Jo, jag skulle säga Champions League kvartsfinalen 2010 mot Bayern München, när Rafael blir utvisad, Wayne Rooney stukar foten sent i första mötet, kommer tillbaka, det är när han i sin livsform, han gör sin bästa säsong där, 09-10, och kommer tillbaka för fort från den där stukande foten ner på Allianz, spelar returen, vi går upp till 2-0, Rafael blir utvisad och Robben gör mål på en volleyhörna med vänstern. Det är ett av de tuffaste förlusterna jag någonsin har upplevt, så Robbens mål där i kvartsfinalen 2010.
Mm. Ja, jag hör dig, och det blir ju väldigt lätt att man gör, nu är det väl kanske så pass då, med tanke på Agüero, med tanke på hur djupt in på stopptid det målet görs också, så är det väl, då kan man faktiskt argumentera för att hade det tagits bort och sen hade man ändå spelat klart matchen, så hade ni antagligen blivit mästare. Jag går väl också till alltså något av Citys tre jävla Gündogan-mål när man vänder 0-2 till 3-2. Det är så jävla sinnessjukt att och sen, som sagt, kan jag få ta bort ett av dem med garanti på att ingen annan gör då det tredje istället, så är det väl ganska givet. Då stod jag på Anfields läktare och hade en Premier League-pokal i handen i några sekunder i alla fall, tills att Robin Olsen valde att tvåla in den och skabbla bort den. Alltså här har man en av världens bästa jävla målvakter i Emi Martinez, men just när ligan ska avgöras, ligans sista jävla dag, då är det Robin Olsen som står i målet. Minst för det är det fan, tror till och med Philippe Coutinho har gjort detta av Aston Villa-målen där i en 2-0-ledning de har. Men,
jag tar till livesändning och såg den där uppgörelsen. Det hade inte varit kul att se Liverpool vinna ligan. Oh, fy fan. Nej, jag mådde inte bra. Men har du något i Champions League som sticker ut? Något uttåg eller?
Inte på rak arm. Alltså där tänker jag nog snarare att motståndarsupportrar gärna hade sluppit en del Liverpool-mål. Alltså allt från
Chelsea 0-7.
Connor taken quickly. Vi har Luis Garcias spökmål mot Chelsea. Där är ju ett par som man har fått jubla väldigt mycket åt. Men som
hur var finalen mot Real? Du, är du på plats den matchen? Karius-matchen?
Ja. Och där finns också en del mål jag hade velat ta bort. Alltså det sjuka är, det är kanske den bästa, alltså om jag får lov att exkludera, det pratade vi väl om i förra avsnittet, vi pratade om det där att man upplever saker såklart, eller man tar in det på ett annat sätt när man är på plats och man lägger så mycket värde kring allt runt omkring. Alltså det här var ju först, det var den största matchen jag skulle uppleva som Liverpool-supporter. Det är en Champions League-final på plats och allt vad det innebär. Det var ett Kiev som dränktes i ett hav av rött. Det var 25-30 grader hela den helgen vi var där. Det var helt jävla underbart. Det var så satans billigt med god mat, god dryck och man levde ett så jävla bra liv. Så jag har aldrig haft en bättre liksom matchhelg. Jag har haft en härligare jävla matchdag. Och med all respekt, Real Madrid-supportrarna, de åker ju turister på sådana här Champions League-final. De åker dit och bara vet att de vinner, för det gör de ju alltid. Det har de gjort 13-14 gånger eller vad fan det är. Så de är ju inte riktigt närvarande. Så man hade, det var ju ett Kiev som var rött. Och sen att få den fotbollsmatchen på det. Det var ju dessutom ett Liverpool som börjar jävligt bra, 25-30 minuter. Till Salah linkar av, till Karius gör vad han gör.
Jag har aldrig frågat dig om det här, men var du en av dem som på riktigt trodde att Sergio Ramos skadade Salah på riktigt?
Det kommer säga väldigt mycket om vår vänskap, historiskt och vänskap framåt, om du tror vad du väljer att tro här i detta fallet. Jag låter dig svara på om du tror att jag trodde att Sergio Ramos skadade Mohamed Salah med vilje.
Alltså Twitter-Robin tror jag ju trodde det. Sen vill jag tro att du inte trodde det.
Nej, ja, nej det trodde jag absolut inte i alla fall. Ja, så här. Alltså fair play, fair fucking play till Sergio Ramos om han hade som avsikt att skada Salah och lyckades efter en halvtimme. Då är det hatt av. Sergio Ramos är ju också ett sånt psykfall jag faktiskt borde hata men tycker ganska mycket om.
Ja, nej, men jag har aldrig haft några jobbiga möten, så att det är samma med Diego Costa. Jag har aldrig hatat Diego Costa. Diego Costa har aldrig varit speciellt vidrig mot Manchester United. Han hade några matcher mot Marcus Rojo när han liksom, när båda var lika psyk, men det kunde vi typ uppskatta. Han har aldrig liksom skadat oss på det sättet, så då kan man ju uppskatta likt att man kan. Nej, så är det, så jag fan aldrig kunnat uppskatta, för det var hat från början för att han spelade i Liverpool. Men du fattar vad jag menar. Sådana där spelar jag ofta. Om Ramos är ett as mot din klubb, då blir man lite provocerad, men när han bara är mot andra klubbar kan man snarare uppskatta det. Därför jag men en sån som Marcus Rosenberg, jag som inte har några lagsympatier jättemycket, liksom jag har en historia sedan barnsben att jag är AIK-are, men jag säger inte att jag supportar AIK idag. Så jag har verkligen kunnat uppskatta Marcus Rosenberg genom alla tider, för att jag vet att hur mycket man hade älskat att ha ett sånt där svin i sitt eget lag.
Ja, men det tyckte jag var väldigt kul, och där stod jag ju på den då helt andra sidan. Men när Liverpool möter Barcelona i just de där två Champions League-semifinalerna med corner taken quickly och den stora vändningen på Anfield och allting, det är ju med en Luis Suarez i motståndarlaget. Och efter det dubbelmötet så står Liverpool-supportrar, eller ja, men de är ju helt rabiata och fullständigt förkrossade över att hur fan kan Luis Suarez bete sig så här som han gör? Och man bara så här, alltså har ni missat honom under alla...
Det här ni har försvarat.
Jag framför allt... Alltså så här, sen förstår jag att de flesta vet att ja, men så var han ju när han spelade för oss. Och att de tror att han kommer tillbaka och är den här som firar tyst eller ber lite om ursäkt för att han ens är på planen. Alltså det är ju allt det vi älskade med Luis Suarez när han var vår. Det måste vi förstå att det kommer vi få försöka stå emot nu. Han kommer försöka filma till sig. Han skiter fullständigt i att det är just Liverpool han möter. Och det är ju det som gör honom... Man kan säga unik, man kan säga speciell. Det är det i alla fall som gör honom till något annat än väldigt många andra fotbollsspelare. Men det var helt sjukt att Liverpool-supportrar typ trodde att han skulle komma och spela en jävla fair play eller uppvisningsmatch när han spelar för ett Barcelona mot Liverpool i en Champions League-semifinal.
Ja, nej, verkligen. Nu nya frågor.
Mm. Vilka beståndsdelar krävs för den ultimata burgaren under skrotnissen?
Oj.
Det är du som är ansvarig i köket.
Alltså jag är lite speciell när det gäller... Jag har ju vissa sådana här sjuka saker när det gäller mat. Jag har ju fobi för ketchup.
På makaroner och falukorv är det asgott med ketchup, kan jag säga.
Nej, men jag tror att jag skulle gilla det, men det är från barndom. Jag har inte ätit ketchup på 20 år. Jag har fobi för ketchup.
Känns inte så mycket som en burgarkille heller.
Nej, alltså det är klart att det kan vara gott, men jag är inte så här att jag åker omkring. Jag måste testa Funky Chicken i Stockholm. Jag har varit på BAP och Stigbergs fotboll som serverar väldigt bra burgare. Men alltså, svårt alltså. Tryffeltrenden känns över. Något hett. Vi säger, jag har fan inget bra svar alltså.
Usel fråga. Vi går vidare helt enkelt. Om du kunde resa bakåt i tiden och få uppleva en höjdpunkt ur ditt lags historia live, vad skulle du välja då? Nu pratar vi snarare glada stunder.
Vad tror du?
Är det på Nou Camp den spelas 99?
Ja, Jag hade velat vara på Nou Camp 99 när Bayern München, vem är det som gör målet? Är det FN? Nej, vem fan är det som slår frispark?
Nej, är det inte FNberg, Thomas Hessler? Är det inte det?
Eller? Jag vet fan inte.
Kolla, kan du lägga ut historien medan jag kollar upp det?
Ja, nej, men United är ju katastrofala i den här matchen. Saknar både Paul Scholes och Roy Keane på centrala mittfältet. Jesper Blomqvist som slår en för kort passning i semifinalen, som Roy Keane har gjort ett väldigt viktigt mål i, som gör att Roy Keane får ta en varning och bli avstängd i finalen. Jag tror vi startar, vad fan startar vi med? Nicky Butt och Jesper Blomqvist centralt. Ett riktigt röv, David May kanske.
Ja, det är rövgäng. Beckham och Butt centralt, Blomqvist och Giggs på varsin kant.
Ja, okej. Okay. Okay. Vad heter det? Nej, men den matchen, alltså det går ju inte att få in att Teddy Sheringham gör 1-1 i, om det är 89, 40 det, eller om det, det, till det, med efter 90.
Vi är uppe på 91.
Det är fan efter, det är 91 och sen får vi bollen direkt. Beckham slår frisparken till Solskjær. Peter Schmeichel är uppe, Giggs är inblandad också i 1-1-målet. Nej, men det är liksom uppleva. Det är ju, folk får säga vad fan de vill om Istanbul, att 3-0 till 3-3. Det är väl snarare att Liverpool är så underlägsna Milan som gör att den vändningen är helt otrolig. Men det säger sig självt att det är lättare att göra 3 mål på 45 minuter än att göra 2 mål på 3 minuter mot världens då just bästa lag. Så nej, Champions League-final 99 utan tvekan.
Ja, Mario Basler var det som gjorde 106 minuter redan. Så det var...
Tavla av Peter Schmeichel.
Ja, det är frispark, va?
Jävligt, ja, det är hans hörn.
Som går hela vägen.
Nej, han bara står ju.
Ja, exakt. Nej. Chass som
Michaels sista match i United.
Det är det till och med.
Ja.
Vem fan kan ni säga? Är det sen ni har det ett vakuum av målvakter typ i några år?
Alltså, det här är ju lite före min tid. Jag kan fan inte den här kronologiska ordningen. Frågan om det är ett år med
för Taibi. Barthez kommer ju inte direkt.
Nej, och sen tar vi Barthez och det blir ju inte jättebra. Barthez står ju i en ganska dålig period för Manchester United. Jag tror att det är ett vakuum där på ett år. Sen tar vi in Tim Howard och sen så räddar ju Edwin van der Sar som kommer in 2005. Det är liksom då vi får ordning på det. Och sen tog ju David de Gea in över efter van der Sar som lämnar. Alltså han lämnar väl efter Champions League-finalen 2011.
Ja, fy fan, vad fan, Sar var bra också.
Ja, älskar honom.
Ja, en av, om man pratar underskattade spelare i Premier League-historien, ja. Där är han högt uppe.
Men för dig blir väl Istanbul, va?
Ja, alltså, risken sitter att jag hade varit en av dem som stack i halvtid också. Så jag vill vara tydlig med, eftersom du har en höjdpunkt av dem, det är att jag då är kvar i andra halvlek i alla fall.
Min pappa var nära på att gå i Berlin när Sverige vände. Är det 4-0 till 4-4?
Där kan jag säga, där hade jag till 100% gått.
Alltså, pappa var ju på väg att gå. Han är ju katakomberna när Sverige är 4-1 och vänder tillbaka.
Alltså, och där är också att 4-1 är ju för lite för att vända tillbaka. Alltså, jo, det hedrar ju din pappa att han gjorde det.
Jag hade ju aldrig... Någon av hans kompisar gick ju. Nej, där hade man absolut kunnat dragit. Alltså, man känner ju för folk. Alltså, Sheffield, folk såg så här, men stanna och supporta ditt lag. 0-5 mot Liverpool på hemmaplan. Jag hade dragit så det sjunger om det. Ser Sheffield United 0-4 efter en halvlek, eller om det var efter en halvtimme mot Arsenal, och bara det här kommer bli 10. Alltså, köper att man drar. Alltså, om de, man ska stötta laget absolut, men om de där människorna på planen som du betalar delvis deras lön och du lägger ner själ för att följa det där fotbollslaget, beter sig så där och inte har någon respekt för att förlora mot dina största rivaler på det här sättet, då förtjänar man inte din support heller. Så det där stöttar jag till 100%.
Ja, jag håller med där. Men ja, som sagt, så är farligt just när man har åkt iväg och man tar en hel helg och man får något sånt resultat. Det finns ju roligare saker ibland att göra än att titta på fotboll.
Pubben exempelvis.
Till exempel, den brukar ju ligga väldigt nära också och behändigt till att ta sig rakt in på. Vi börjar bli långa, vi kan se om vi hinner någon avslutning här. Gustav Vaselius undrar, vi fick några frågor om att liksom sätta ihop den perfekta Premier League upplagan, typ bygga ihop med 20 lag och sådär. Det känns alldeles för stort och övermäktigt, men om det finns något lag så där som inte spelar i Premier League just nu, 3-4-5 stycken kanske man hade velat ha upp, och på samma sätt då några av lagen vi har kanske stått ut med nu ett par säsonger man hade kunnat tänka sig att bli av med för all framtid. Här kan man väga in om det är något lag man tycker att man som, ja, beroende på vilket lag man supportar, känner att man har onödigt svårt mot till exempel, eller om det bara är en deppig klubb på alla sätt och vis, eller av annan anledning är helt värdelöst att ha dem i ligan. Har du någon sådär, är du, går du också som jag lätt tillbaka till typ hur Premier League ser ut när man såg den första gången för typ 20-25 år sedan?
Alltså, vad fan har man för lag som man glömmer bort? Alltså, det är vissa, typ Norwich är man ju trötta på, som bara kommer upp och är
icke-befintliga. De bara börjar komma upp igen.
Nej, alltså ett lag som Bournemouth känner mig absolut ingenting för egentligen, om man ska vara helt ärlig. Alltså ett lag som Ipswich som går väldigt bra nu under Kieran McKenna. Jag tyckte det var roligt om de kom upp. Leeds ska ju vara där. Vad finns det mer?
Alltså, Middlesbrough kan man väl absolut. Ja. Sunderland, vill man upp dem?
Sunderland, ja men något av Middlesbrough Sunderland, och då går man väl till Sunderland. Alltså ett derby uppe i nordöstra England, inte London, tycker jag Newcastle och England förtjänar. Alltså ett lag som Brighton, alltså det är ju vad klubben har gjort de senaste åren som man är jävligt imponerad av. Laget skiter man ju fullständigt i, alltså så är det ju.
Ja, 100%. Alltså det är väl samma sak, alltså Birmingham istället för Wolverhampton, om man nu ska ha ett lag absolut runt Aston Villa.
Nej, alltså Wolverhampton bryr sig ingen om. Det är liksom alltså den här portugisiska inflationen som kom där med...
Det är de fyra som sitter på retro varje vecka när vi klämpar in där. De spelar fall alltid lördag också.
Nej, det är faktiskt otroligt hur mycket lördag de spelar. Nej, men alltså jag... Samma sak med West Bromwich. Det är också en klubb som... Alltså, charmig. Jag har själv varit på Hawthorns, heter den va? Hawthorn? Mm. Fan heter den? Ja.
Jo, det har
sett Fellaini göra mål där. Fellaini och Daley Blind göra mål. Radamel Falcaos debut för Manchester United, om det är helt fel, eller kanske inte var. Det var första gången jag såg honom i alla fall. Så där vill man hellre ha Birmingham, alltså för Villa skull också. Det är ju hat i det där derbyt. Det här känns ju bara liksom som nobody. Det är liksom black country kallar man det väl, där Wolverhampton ligger.
Det är geografi utanför mina kunskaper.
Vet jag, Duncan Edwards som såg som den största talangen av alla, som troligtvis hade varit kapten för Englands landslag 1966 när man vinner VM-guld, som gick bort tragiskt i flygolyckan i München. Född och uppvuxen i Dudley precis utanför Wolverhampton, och det kallas Black Country. Fick du en liten historielektion och lite geografilektion också?
Fy fan vad man lär sig när man lyssnar på Rule Britannia. Det
är det poserande att åka dit eller? Han har en gravsten och en staty där, och sen har han en väggmålning i kyrkan i Dudley. Jag har övervägt att åka dit. Är det poserande eller?
Du har åkt till sjukare gravstenar under dina helger i England.
Alltså nu måste jag säga.
Du får sätta kontext på detta så att folk inte lämnas med känslan av att du är gravplundrare typ.
Nej, när jag var i Liverpool för ett och ett halvt år sedan, så fick vi för oss vid 20.00 ungefär att vi skulle köra en Beatles-touring, en guidad jävla tour, så vi skulle köra en Uber-tour. Så vi började med Strawberry Fields, drog vidare till, skulle hitta, vad fan heter hon? Jag kommer inte ens på, Eleanor Rigby. Eleanor Rigby är en låt som finns på en gravsten i Liverpool, så då gick vi in och insåg, fan vi är mitt på en kyrkogård och det är kolsvart, men vi hittade gravstenen. Och det finns en bild på mig som kanske är lite problematisk, för jag ser väldigt glad ut när jag sitter vid gravstenen. Och sen vidare till Penny Lane, där vi fick ta lite bilder och sen gå in på puben. Så det var en Beatles-runda som tog mig till en gravsten i Liverpool helt enkelt.
Ja, men den kan man väl också få om man behöver tips på saker att göra i Liverpool. Kan vi skicka
Vågar
med?
Man lägga upp den eller är det problematiskt?
Nej, bilden stannar nog någon annanstans. Det är nog bäst. Men för lite tips på en egen snickrad Beatles-tour. Det kan man väl få. Börjar vi känna oss nöjda där? Över en timme och lite drygt 45 minuter med frågor från våra fantastiska lyssnare. Känns som att vi har betat oss igenom högt och lågt sportsligt och allt annat däromkring också.
Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Alltså det blir, man känner alltid när man slänger ut och ber om frågor, vad kommer ens komma några frågor, men vi har nog inte ens hunnit en fjärdedel av dem, så det är alltid kul. Om man skulle kunna hålla på för hur länge som helst, för man bara svävar iväg. Det var väl någon fråga förut om, vad var det, vilka favoritspelare man hade, och vi svävar iväg och pratar om att West Ham åkte ut och att Scott Parker vart årets spelare enligt journalisterna, så det kan ta oss vart som helst. Så det var ett jävligt, vi kände väl lite innan och har känt den här veckan. veckan. Vad fan ska vi prata om? Englands trupp har tagits ut, matcherna har spelats, vi redan pratade om det. England möter Brasilien snart. Det är liksom inte än. Så vi, jag tycker att det har varit ett bra avsnitt efter förutsättningarna vi hade. Fan, nu oskärmigt att sitta och hylla sig själv.
jag tyckte det var ett lite sämre avsnitt faktiskt.
Ja, det är bra.
Vi väger upp där. Så ja. Folk får ju helt enkelt tycka vad de vill. Men jävligt kul som sagt att det finns aktiva lyssnare där ute som är med och sätter agendan när vi behöver er hjälp. Som sagt, följ oss på både Twitter och Instagram, Rule Britannia Podcast eller Rule Brit Podcast, finns det på de olika plattformarna. Någon jävla begränsning i antal bokstäver kan jag tänka mig som fick mig att behöva stoppa upp där. Men sök upp oss, följ oss, slide in i DM om ni vill ha lite tips på antingen då pubbar och restauranger i Liverpool, Manchester. Vi kanske kan be Pierre slänga in lite tips kring Arsenal eller någonting. Vi får se om vi gör någon sammanställning kring det längre fram, och så har vi ju alltid Fabbes då lilla Beatles-tour också. Vi kan slänga med som en liten nugget i nästa fotbollsresa när man samlar kompisgänget. Men nu avrundar vi här. Vi säger stort tack för att ni har varit med och lyssnat som vanligt. Vi fortsätter såklart med två avsnitt varje vecka, så vi är tillbaka igen tidigt måndag morgon när ni behöver stilla abstinensen av våra röster igen och höra oss kanske då och prata om lite fotboll som har spelats i alla fall. Eller vad tror vi? Ska vi få in lite landslagsboll i Rule Britannia?
Ja, funderar på boykotta med tanke på, jag trodde ju att Anthony skulle bli uttagen i brasilianska landslaget efter sin insats som först målskytt och sen vänsterback. Har du sett klippet när han får reda på att han ska spela vänsterback när han lackar och Rashford bara, alltså, spela nu. Alltså nej, han är så svårälskad.
Nej men däremot har du gjort, det är det enda som jag fortfarande har varit förbannad över hela den här veckan. Som vi nämnde väl det till slut i senaste, att just det här att ni avslutar matchen med bara Dalot och Maguire som är backar på plan, och att Liverpool inte verkar fatta detta, att ingen utnyttjar någonting av det som det egentligen bjöds på. Det har gjort mig riktigt förbannad hela veckan.
Ja, nej, men det förstår jag. Det gör mig glad. Fan, vi måste ju nämna det. Jag vet, vi var inne på det och försökte analysera vem på Viaplay det här Klopp beter sig som ett rövhål mot.
Ja,
och
såklart.
Jag tror inte vi har berättat om det, men vi, när vi åkte till Manchester i december så hamnade vi bredvid en dansk kille på planet. Och det var ett känt, ni som såg Total Live Weekend hörde att jag spelade in lite när Robin ändrade sin svenska. Han började prata svenska med dansk brytning och jag sitter där och fattar ingenting. Sen visade det sig att den här dansken är kommentator på Viaplay, och vi sitter ju alltså bredvid honom både dit och hem för att han skulle kommentera just City, Liverpool och Everton mot Manchester United. Och det visar sig alltså vara den här personen som Klopp beter sig som ett rövhål mot, som vi, en nära vän får man säga ändå, va?
Ja, nej, men verkligen. Nils Christian Fredriksen och ruggig toppdog borta på Viaplay. Och jag fick fan rätta vissa medier som pratade om att det var en norsk person han betedde sig dåligt mot. Men nej, det är ju en dansk.
Och här måste du ta avstånd från Klopp, va? För första gången någonsin kanske.
Ja, men det gör jag. Jag la ut texten kring det i LFC-podden i veckan. Så det kan man ratta in det också. Det blir följetong där. Men nej, det frustrerar mig så jävla mycket att han väljer att rikta det mot en person. För det blir någonstans att han väljer att ta det. Han gör det personligt och han riktar det direkt mot en person. Han måste vara större. Jag hatar folk som sparkar neråt, och Klopp måste förstå att det är det han gör när han låter det gå ut över en person. Och det är inte bara för att det är vår danske broder, utan det där är sjukt oskärm. Alltså han hade kunnat brösta frågan. Han hade kunnat lägga ut texten kring hur han tycker det är fel med, om det är något spelschema, om det irriterar honom att Liverpool har spelat fler matcher den senaste tiden. Vad fan han nu vill prata om. De klassiska delarna av att klaga på spelschema hit och dit. Då är du bara liksom en bitter gubbe. Men det är fine. Men var inte ett svin mot folk. Det är så jävla onödigt. Så,
jag tycker att, att han ställer rimliga frågor. Och sen jag ser att vissa som försvarar honom. Jo, men han hade varit trevlig i 4 intervjuer innan. Jo, men han tjänar ganska många miljoner. Det är hans jobb. Alltså, och så här folk att så här, man måste få visa känslor. Och ja, du får visa känslor, men gå inte till personangrepp. Det är det som är grejen här. Sen jag håller verkligen med i det där att att Jürgen Klopp liksom, att jag kan vara överkänslig ibland för att det är Jürgen Klopp, för att han tränar Liverpool. Jag hade älskat att det var Manchester Uniteds tränare, men just den här grejen att det är att han alltid är så jävla dålig förlorare, och det kan jag älska, men när han blir personlig så går det väl över någon gräns på något sätt, måste man ändå säga.
Ja, och det, alltså, och som sagt, man måste bara komma ihåg att det är ju inte den här personen som egentligen bryr sig om Liverpool saknade intensitet eller inte. Han ställer ju frågan för att han sitter ett par miljoner skandinaver typ och vill ha svar på den frågan. Och det är också de här jävla skandinaverna som faktiskt i slutändan har betalat hans jävla lön genom att åka på sina jävla matcher och köpa sina jävla matchtröjor och allting. Och det, jag fattar att du inte tar in det i stunden så stridens hetta, men det har hänt så jävla många gånger att han tänder av på det sättet. Så det, nej, den delen är inte bra på något sätt och vis. Och det pratade vi faktiskt inte om senare, men det var ju faktiskt ganska extremt att Andy Robertson, Dominic Soboslaj och Mohamed Salah, alla fick 90 minuter mot Sparta Prag på torsdagen, och alla tre behövde bytas av efter drygt 75 mot Manchester United, och sen gick det som det gick. Så jag tror väl också att Klopp var ganska självkritisk kanske i den stunden av hur han hade behövt hantera laguttagningen.
Och innan vi tar helg så vill jag återigen rikta mig till alla mina röda United-bröder ute i vårt avlånga land. Gå rakryggade, fortsätt gå rakryggade. Det är 10 dagar tills vi spelar match igen. Ser ni någon Liverpool-supporter, låt dem höra. Träffar ni någon Liverpool-supporter på jobbet, på stan, sociala medier, låt dem höra. Det är bara att köra. Nu tar vi helg. Ser starten på Southgates tre man om mitt fält med Jude Bellingham, Declan Rice och Kobbie Mainoo ta form inför sommarens mästerskap, när fotbollen har och ska komma hem. Tack som fan för alla frågor. Det är få förunnat att vi får göra det här och att ni lyssnar på oss. Det uppskattar vi som fan. Vi hörs och ses.
Det gör vi. Ciao.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.